A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Om du bor i London så kom till We Are Funny Project. Nu på måndag den 24 april. Jag och Albin Olsson kör lite stand-up där. Showen börjar 20.00. Och mycket snart så kommer också årets humorhändelse att gå av stapeln. Jag och Peter Wahlbeck ger oss ut på en limiterad Sverige-turné. Provföreställning i Jönköping den 4 maj. Premiär 5 maj i Malmö. Sen kör vi veckan efter i Linköping, Göteborg, Växjö och avslutar i Stockholm på Skalateatern. Se till att få riktigt bra platser genom att boka redan nu. På Skala så kan man själv välja sitt plats. Och pausa på det nu innan du glömmer det. Gå in på gardenfors.se för mer info om hela turnén och där hittar du också biljetter. Det kommer nog bli konstigt och fruktansvärt roligt för Peter Wahlbeck är sån. Den showen heter Free as a Bird. Och grejerna jag kör i den showen, alltså nyare material, än som jag körde i min första stand-up-special, en slapp timme. Ingenting är samma. Men den föreställningen, en slapp timme, finns nu på Spotify, iTunes och alla andra digitala musiktjänster. Så gå in och lyssna på den. Jävlar vad bra ljudkvalitet det blev på den. Petter Bristav hjälpte mig att spela in den och sen mixades och masterades ljudet av mina grymma kompisar på musikstudion One Touch Edit i Stockholm. Om ni behöver spela in något i en studio eller behöver hjälp med något annat inom ljud så kan jag verkligen rekommendera dem. Astrevliga, skickliga och snabba. Så kolla in onetouchedit.com. Med den skivan, en slapp timme, den finns inte bara på Spotify utan jag säljer även ett exklusivt exemplar på vinyl på tradera.com. Den auktionen går ut 1 maj så kolla in den. Sök efter en slapp timme alltså. Det är en stand-up-special som enligt Gävle Dagblad är farligt rolig och enligt Dalarnas tidning spränger gränserna för vad som är humor. I övrigt kan jag också göra det officiellt att jag ska bli roastad av Underjordgänget och lite gäster i Malmö den 19 maj. Så kolla in underproduktion.se för mer info om det. Om ni tycker det här är mycket att komma ihåg så tänk på att jag påminner om alla de här sakerna på sociala medier hela tiden. Ja, och där kan ni också få en liten slapp visuell inblick i mitt privatliv. Så följ mig på allt. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Heter @gardenfors. Eller bara sök på Simon Gärdenfors. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter denna vecka Mårten Andersson. Välkommen hit.
Tack så mycket Simon.
Det brukar börja med en liten kort presentation som du kanske kan sköta själv.
Det kan jag göra, absolut. Jag heter Mårten, jag är 42 år gammal i några veckor till. Jag är ståuppkomiker sedan 17 år tillbaka. Driver klubben Raw, som förhoppningsvis de flesta av dina lyssnare känner till, sen 2004. Och håller på att göra stand-up på engelska den senaste halvåret typ.
Det är ganska mycket den här stand-up på engelska-satsningen som är anledningen till att du är här idag. För du åkte till USA för ett tag sedan och la upp och startade också en YouTube-dagbok.
Ja.
Och där, det var liksom, det kändes som en ganska rå och ärlig och självutlämnande videodagbok. Och det var först då jag började tycka det kändes riktigt intressant liksom. Alltså det, man kände lite den här smärtan i klippen liksom. Den lös igenom på ett annat sätt som man sällan ser liksom, i den där delen av humorsverige i alla fall som du kanske befinner dig i. Berätta mer om den resan och projektet.
Alltså jag tror att varför jag valde att göra det så naket som det blev, det var nog flera olika anledningar. Dels för att jag tycker att vi komiker, det finns nästan ingen yrkesgrupp, åtminstone som jag känner till, som har så otroligt liten självdistans som just komiker.
Tycker du det?
Ja, alltså jag har sett komiker både på min egen klubb och på andras klubbar som går upp och bombar sönder stället. Ingen skrattar. Och så kommer de fram och frågar om de kan få uppträda igen. Eller att de kan få köra på rå. Då är man så här, men är du från vettet? Alltså du borde ju alltså, nästan, inte för att det handlar om min klubb, men att så här, du borde ju skämmas. Har du inte, alltså, förstod inte du vad som hände där uppe? Hörde du inte att det var helt tyst?
Vill du nämna några namn?
Nej, det tycker jag bara är taskigt. Men det är som att när man ser sina komikerkollegor, många av dem, så gör de aldrig dåliga gig tydligen. Det är alltid succé. Och det fattar vem som helst att så kan det inte vara. Och jag kände bara när jag var i New York, som då var dit jag åkte den här månaden i USA, så trodde jag ju stenhårt på mig själv när jag åkte dit. Och sen så följde jag ju pladdask. Jag blev ju chockad. Jag har inte bombat på kanske 15 år i Sverige. Men där så bombade jag ju hela första veckan. Alltså jag dog verkligen på scen. Och det var fruktansvärt jobbigt. Och någonstans när jag gick ifrån det första gigget, som ju också är första avsnittet då i den YouTube-grejen du pratar om, så kände jag att jag måste typ prata av mig. Och jag spelade in det utan någon slags här tanke på att det skulle bli något. Och sen så insåg jag att men det här kanske är intressant för någon annan att se. För det här handlar inte bara om att försöka lyckas som komiker på ett annat språk. Det handlar lika mycket om att våga satsa på sin dröm. Och vad som händer, liksom, kampen för att nå den drömmen. Att inte ge upp och att liksom, inte snacka så mycket utan faktiskt göra något.
Jo, men nästan alla sådana här historier om liksom, följ dina drömmar och sånt. De brukar ju ha... något mer av ett lyckligt slut eller folk har vetat det här, men här var det mer man fick känna smärtan när det går jävligt trögt.
Ja.
Drömmen att liksom åka till New York och börja från början där, så att säga, det är någonting jag har funderat på också, och jättemånga av mina komikerkollegor snackat om så här, liksom, man har en romantisk bild av det. Men man fick verkligen smaka på den liksom käftsmällen som det är, för det är extremt hårt, alltså det är så här, verkar vara mest komiker som tittar på varandra och de är inte speciellt intresserade av att lyssna då.
Nej.
Jag kollade på även, har du också sett Pete Holmes tv-serie Crashing?
Jag har sett 5 avsnitt av den. Jag vet inte om det
finns säkert sett några till 8 nu. Eller något sånt.
Ja.
Men han försöker skildra misären i det.
Jag är för snål för HBO. Det gick för mycket pengar i USA på att betala för att få uppträda. Men förlåt, vad sa du?
Men där försöker han skildra ganska mycket misären och det börjar, men liksom genom det filtret, genom en tv-serie, så man får inte uppleva det lika rått. Nej. Som det är när jag ser din YouTube-serie om det.
Nej. Men jag tror också kanske att jag menar, det är inte jättemånga som tittar på den, tyvärr. Jag lägger verkligen, både jag och han som klipper det här lägger ner vår själ i det. Men jag kände bara att, jag har också blivit så missuppfattad i Sverige, tycker jag. Det är en akilleshäl för mig att liksom, jag tycker att jag får mycket mer skit än vad andra komiker får på samma skämt. Jag vet att vissa komiker skulle kunna dra de skämten jag har dragit i sociala medier och komma undan med det, men jag kommer inte undan.
Det tycker jag är väldigt intressant, och jag tror vi håller där lite för och kallar detta för, nu, vi ska diskutera senare om varför tror du att du har blivit missuppfattad? Och det får bli inslaget Europas sämsta cliffhanger.
Europas sämsta cliffhanger.
Men först så kastar vi oss in på ett annat fast inslag. Det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Fasta inslaget. veckan.
Och här kommer alternativen. Barr äppelläsk, Gundel starksprit, Mander pilsner, Red Bull i 6 olika varianter, energy drink currywurst style. Alltså en energidryck som smakar korv, currykorv. Rapskate IPA, hembryggd lakris IPA som jag fick av någon kille på ett gig. Leninade läsk, 9-årig Rosita, också en present. Någon japansk dryck som någon har skickat som heter Onikoroshi. Häxblandningen som är en blandning av alla drycker som jag hade i kylen innan jag gjorde en corporate rebranding för några veckor sedan. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Okej, okay. Vatten blir alldeles för tråkigt. Men samtidigt har det varit en lång påsk med ganska mycket påskfest.
Mm.
Sådär. Så att jag är inte sugen på alkohol. Och den där, det var ju någon grej som lät som den ultimata drycken för någon som är för trött på fyllan för att köpa wurst men som ändå vill ha smaken av det och vill bli lite pigg.
Energy drink currywurst style.
Ja, man måste ju prova det.
Ja, det ska jag se fram emot. Jag tror jag tar en jag häller upp en liten bara shot av det så jag får provsmaken också. Och sen så tar jag själv jag tror kanske första gången någonsin jag bara tar vatten.
Okej.
Okay. Ja, efter 200 någonting avsnitt så kommer jag ut som tråkmåns och näsare.
Okej. Okay. Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med. Vi är tillbaks med energy drink, currywurst style och vatten. Då ska jag försöka... skål.
Skål då.
Jag ska själv försöka dricka lite. Lukta på det, lukta lite. Det luktar curry.
Det luktar nästan svett.
Mm,
luktar svett, ja, men smakar curry. Smakar curry Red Bull. Så de har lyckats...
Ja, det smakar rätt mycket Red Bull. Men korvsmaken fanns det inte riktigt. Det är både glad och ledsen över.
Ja, det är ju curry, precis, någon korv känner man inte, men
ja, curryn
går igenom.
Ja.
Mm. Ja, men vem kommer på en sån här dryck? Var du köpt den?
Det var en kille som skickade den till mig faktiskt.
Okay.
Men jag tror det är i kölvattnet av succén med Jones Soda. De gör sådana limiterade läskor. De gjorde börja med en par Thanksgiving där de hade liksom som smakade kalkon och sånt där.
Okay.
Och sås, och så blev det populärt som en flippig grej.
Ah.
Och då jag tror att efter det så exploderade marknaden för flippig läsk.
Okej, okay. Ja, det står här också energy drink currywurst style das original.
Då ska vi på tidigt stadium rycka av skynket för Europas sämsta cliffhanger. Du ska få prata om varför du tror att du har blivit missuppfattad. Alltså, för det är ju en ganska intressant sak. Du har hållit på med stand-up och humor och underhållning och media i, alltså, så länge jag kan minnas.
Ja.
Måste vara 25 år eller någonting.
Ja, men det är det nog. Det första jag gjorde i humorväg var nog faktiskt redan på ZTV när jag var 22. Då jag började göra imitationer i några av programmen där.
Ja.
Och sen så började jag på Pippi Rull när jag var 25.
Du gjorde den klassiska... Dr. Alban i mitt affär, ja, som ja. Också hamnade i rätten.
Ja, det är ju en sjuk historia i sig. Det kanske inte finns tid för, men han stämde ju Sveriges Radio på 500 000 spänn för ärekränkning.
Mm-hmm.
Och så blir det då en rättegång och han har kallat Runar som vittne. Det är redan det
vittne, karaktärsvittnen eller
vad? Ja, det är precis det man frågar sig. Men det hade han gjort då. Och jag var inte där själv av förklarliga skäl. Men...
Vad var förklarliga skäl?
Jag bodde i Spanien då. Mm. Och sen så tror jag inte att det hade gjort saker och ting bättre. Och det var inte jag som stod under åtal. Mm. Det var ju huruvida det här var satir. Att betrakta som satir eller då ärekränkning.
Uppenbar satir eller ärekränkning.
Ja, precis. Ja, men exakt så. Och Mattias Hansson var den som fick stå till svars då som ansvarig utgivare.
Okay.
För Sveriges Radio då. Och det sjuka i den här historien då var ju att de här nämndemännen skulle ut och ta ställning till bevismaterialet.
Mm.
Som naturligtvis då var telefonsamtalen.
Mm.
Så Olle Palmlöv och Bobo Krull berättade att det är det sjukaste de någonsin varit med om. Hur den här rätten då sitter och lyssnar på telefonsamtalen högt. Där jag imiterar Dr. Alban och ringer.
Man får ha ett litet exempel.
Men det var typ så här, du bara, hallå, det sa du sjukhuset. Det där är Dr. Alban, du vet artisten.
Jag har problem med ballen. Jag säger hoppa hoppa, men den vill inte. Den funkar inte. Den är inte stabil.
Lite just så. Det blev ju liksom nästan en meme eller viral som man skulle sagt idag. På ja. Antenna, så det fanns lite överallt.
Ja. Och blev Grammys nominerad till och med den där skivan. Men idag så vet jag inte hur kul det där är. Förmodligen inte så roligt alls. Det är väl såhär Nile City-grejen att det, inte, det var kul då, men det, är inte, det funkar inte alls nu. Tror jag. Men, nej men så var det. Där började i alla fall med stand-up i den vevan.
Stämmer det att du också har klätt ut dig till Dr. Alban i ett live-framträdande?
Ja, det är även i TV3 faktiskt.
Är det TV3?
Ja, och live-framträdande.
För där. Det har jag letat efter på nätet, men det finns inte att hitta någonstans.
Jag tror att TV3 fick väldigt, liksom, de blev nog nervösa.
För idag hade nog varit ännu svårare.
Den hade varit fruktansvärt svår.
Vilket år var det här?
Det var när hockey-VM spelade i Sankt Petersburg och jag var Dr. Alban som reporter då med en vidrig mask. Men
det var inte svart smink?
Det var nej, mask. Det var alltså en grotesk mask som hade då gjorts efter mitt ansikte utav en kille som gjorde såna här karikatyrer utav olika människor, alltså olika kända personer. Men när det då liksom, det här var ju då av Alban och man gjorde, läpparna var abnormt stora och så vidare. Och liksom hans frisyr då med lite ananas inspirerad. Så att det var ju, idag hade det varit alltså.
Men du fick ingen skit för det då?
Det var någon liten krönika och de ifrågades att det var i helvete. Vad är det här?
Nej, då hade det varit socialt självmord eller så. Ja. Karriärsjälvmord.
Men det kom senare ändå, jag lyckades med det ändå. Nej, men jag vet att jag uppträdde på Café Opera med den där masken och gjorde imitationer och grejer. Och då kom D-Flex upp, David Ceesay, och typ alltså försökte slita av den här masken från mitt.
Men du hade väl du har ju, alltså jag får med också att du nämnde D-Flex ofta i de busringningarna.
Ja,
var det efter det?
Ja, han var väl inte helt nöjd. Alltså busringningarna de står jag för. Sen kan man diskutera huruvida de var roliga eller inte. Men jag tycker de blev, det var flera som jag är stolt över som blev roliga. Det var mycket improvisation. Man visste ju aldrig vad de andra skulle säga, så jag fick ju bara försöka hålla något litet manus och improvisera. Men att den där masken, den var fruktansvärd. Den borde aldrig ens ha lämnat fabriken.
Det kanske är lätt att vara efterklok.
Ja, så är det absolut. Så är det absolut. Men ja. Nej, så, men de där busringningarna gjorde att jag började med, fick ett kvitto på att jag kunde skriva stand-up och var rolig. Och då hade jag mest varit programledare i tv. Och gjort tv-sport och grejer. Så att jag, då sökte jag in till Dramatiska instituten. Och kom in på en stand-up-utbildning där på 2 veckor. Och på den vägen var det. Men varför har jag blivit missförstådd?
Ja, och du nämnde i förbifarten att du hade gjort, att du lyckats göra ett karriärsmässigt eller socialt självmord också. Det är ofta smärtan som är det mest intressanta. Mm. Eller svärtan kan man också kalla det. Och det här. Så att, låt oss trycka lite där det gör som mest ont.
Nej, men det kan vi absolut göra. Jag tror att jag bara har försökt, jag har fått rådet att inte gå in i det där för, för att man ska inte vara bitter.
Av din psykolog eller av...
Nej, jag har vänner som är så här, men ingen vill höra en människa vara bitter. Och en komiker som är så här bitter över att man inte blev så stor som man själv tyckte att man borde ha blivit.
Ja, alltså jag
men det är
kan
där
ändå...
smärtan finns.
Ja, alltså, jag hatar mer någon som bara inte är bitter, som är så, nej men jag är glad över allting. Det är intressantare att höra någon som är lite bitter. Jag tycker det är underskattat.
Eller människan, är det inte det egentligen vi pratar om? Att vara på riktigt,
jo,
precis
det
som
det
du inledningsvis pratade om också,
jo.
Så är det lite det, om det är någonting jag har tagit med mig från New York, så är det att jag har nog alltid skrivit humor utifrån, alltid börjat med skämten istället för att börja med liksom något intressant. Och jag har aldrig någonsin lyft in mig själv speciellt mycket. Det var under ytan som jag gjorde. Det var första gången som jag tror att man fick lära känna mig, den här människan Mårten. Men annars så har det bara varit lite tysk porrskämt och rallyförare hit och dit och liksom tandläkarskoj. Ingenting har varit på riktigt. Och det här insåg jag bara för några, liksom någon månad sedan. Att jag måste, alltså kanske därför jag inte har lyckats. För att jag har inte en relation, jag har inte byggt en relation till min publik. Därför att jag har inte bjudit på någonting egentligen. Jag har bara bjudit på skratt, men inte på något som är på riktigt.
Men samtidigt,
till exempel
så,
smärta då, eller ja, bitterhet, eller vad det än må vara.
Men jag tänker att det finns ju komiker som till exempel Jerry Seinfeld. Jag skulle inte säga att han har bjudit på så mycket av sig själv, eller svarta, eller Johan Glans för den delen, inte jättemycket. Nej. Men att det är ändå liksom, ja men skämten funkar bra i alla fall.
Men Johan, om man tar honom som exempel, så kan han ju prata om hur han hämtar på dagis och han somnar på en av de här gröna madrasserna när alla andra, han vaknar upp så har han gått därifrån fast han ska vara dagisförälder. Det är ju svinroligt, och då berättar han ju ändå någonting om sig själv, men framförallt så berättar han någonting som folk kan känna igen sig, och även om man inte har barn så har man liksom. Så att, jag tror bara att andra komiker har varit smartare än jag. Jag har nog i min jakt på skratt tappat bort mig själv i det där. Och det är därför jag är så inspirerad av bland andra då Nisse Hallberg. Som jag har pratat mycket om det här med efter också, så jag kom hem från New York. Som verkligen pratar om sitt liv, oavsett vad den är. Och pratar på scen med en ton som är som han själv. Medan jag nog har lagt på mig lite med en röst som jag jobbar mycket med nu. Och det var samma sak i New York. Att så här, hit, find your own voice. Och hur kunde jag där vara den här svenska The Swede, fast jag pratar om dem. Och inte bara komma dit som en konstig, liksom quirky dude från något land uppe i norr som de knappt känner till Europa. Utan så här, hitta mig i det. Jag kan inte förklara det bättre än att, och jag tror misslyckas med det. Så det kan vara en av anledningarna till att det inte har funkat. Att jag kanske borde ha bjudit på den här bitterheten. Eller att liksom, jag hade faktiskt ett skämt åt det hållet på när jag gjorde Hybris. Där jag säger att jag har
en
alltid...
En annan stand-up-föreställning.
Ja, förlåt. Precis. Där jag sa att jag har alltid tyckt att jag är mer begåvad än vad andra tycker i det här landet.
Mm.
Och det är helt sant. Det står jag till 100% för. Jag tycker verkligen det. Men jag har inte vågat säga det, för jag har varit så rädd för att folk ska tycka jag är en idiot eller en diva. Men många av människorna tycker ju redan det. Så att, vad har jag att förlora?
Mm.
Och inför New York så träffade jag lite olika byråer för att så här, hjälpa mig med varumärket då, som jag ville ha, The Swede. För jag insåg att jag kan inte bara...
Reklambyråer alltså?
Ja.
Eller PR-byråer?
Både och. Mm. Och så hade jag en idé om hur jag ville att min logga skulle se ut, och att jag hade en idé om att det skulle vara en avatar för att kunna använda den på olika sätt.
Mm.
Och att ha en tagg då. Att det inte bara var Mårten Andersson utan The Swede. Lite som The Rock fast The Swede. Det var min idé. Och i det då så var det en av de byråerna som en av mina polare driver som sa, han bara, men om du har 13 000 följare på Instagram, skit i om du tappar 100 stycken för att du tar en selfie. Gör det ändå om det är det du vill göra. För även om du har 1000 stycken så är det mycket, mycket bättre. För du kommer ha folk som verkligen gillar dig och som kanske vill köpa biljetter till dina shower. Skit i de andra. Och det stärkte mig verkligen, och där är jag fortfarande idag, för att jag ibland nojar mycket. Speciellt i Sverige, det här jante, att man ska inte tro att man är något då. Att jag nojar mycket mer här vad andra ska tycka och tänka om mig. Men jag har blivit mycket duktigare på det nu. Att skita i det. Så den där grejen skulle kunna säga. Så får 90% tycka att jag är en idiot. Men om 10% av dem verkligen gillar det, ja, hellre det. Och det är så jag tror att Bettner har byggt sin karriär väldigt mycket. Han har aldrig kompromissat. Och därför är han en av de absolut största idag. Han gjorde också företagsjobb. Men han sa så här, bara ni vet vem det är ni bokar. Ja, det vet vi. Och sen så hatade 90% av honom på det där företagsjobbet. Men 10% älskar honom. Och det är så han har byggt bland annat sin publik.
Men är det här en del av svaret varför du blev missuppfattad, tror du?
Ja, jag tror att det finns en liten del i det. Sen tror jag att jag själv har en stor del i det. Jag har varit en jäkligt ytlig person. Jag anser inte själv att jag är en ytlig person. Men jag har betett mig ytligt. Liksom, och det var det som hände mig under ytan. Folk fick ytligheten i en kontext. Man förstår varför jag hade druckit så mycket sprit och varit med så många tjejer och liksom den här jakten på att försöka fylla tomheten på olika sätt och bekräftelsebehov och allt sånt. Men så att jag har säkert varit med och spelat spelet, för att inte medvetet, men gjort en del knäppa saker. Men sen tror jag också att det blivit arg när jag blivit så missförstådd. Men typ exempel är den här grejen som hände med Amelia, Comedy Queen.
Mm.
Där jag och mitt företag startar, kontaktar Amelia och startar den här tävlingen för att få fram fler kvinnliga komiker.
Var det på ditt initiativ eller
Amelias? Ja, okay. På mitt initiativ. Mm. Och sen så säljer den där föreställningen dåligt, och i frustration då så skriver jag ett internt mail till 6 personer att varför ska jag som bokare boka kvinnliga komiker när ingen vill se dem? Och det är ju naturligtvis oerhört korkat skrivet. Något som jag verkligen har förklara sig. Jag uttryckte mig i affekt och så vidare och så vidare. Även om det fortfarande är så att det är fortfarande bara Amy Schumer i världen som säljer ut arenor. Det är fortfarande så att manliga komiker
Sarah Silverman säljer också.
Ja, fast inte i närheten. Och möjligtvis i USA. Men om vi pratar runt om i Europa så är det tyvärr så fortfarande att män säljer fler biljetter. Men det var ändå korkat uttryckt. Men då tas ju det ur sin kontext och sen så vred kvällstidningarna till citatet ännu vidrigare och sen började det här en vecka utav hat. Och fastän jag då försvarar mig och säger att men herregud, det var jag som startade tävlingen för att få fram fler kvinnliga komiker. Hur kan jag då vara emot dem? Men det spelar ingen roll. Folk har bestämt sig. Han är ett svin, han är vidrig, han är en idiot. Och det där tillsammans med lite andra grejer som har varit som jag har skrivit och det jag blir huggen på ett helt annat sätt än vi upplever att andra blir. Det har gjort att jag har ett agg mot Sverige. Och det är också en anledning till att jag nu söker mig utomlands. Sen hur det går, det får vi se. Men då har jag åtminstone inte bara båda fötterna här. Utan jag försöker med någonting annat. För att jag tror att jag aldrig någonsin kommer bli en stor komiker i Sverige.
Men jag tänkte på det här med... Alltså har du känt dig utanför länge i liksom humorsverige på något sätt?
Ja, eller
har det
mer eller mindre sedan dag ett har jag känt mig som en outsider.
Har du gjort det även utanför humorvärlden liksom i skolan och i samhället? Och...
Ja, under ytan berörde det där en del att det var en stor sorg att jag aldrig haft en bästa vän.
Mm.
Sådär, jag har haft många bra vänner. Men sen är också, vad är en bästa vän? Det är liksom, ja, men det var en stor grej då. Men, och jag har fantastiska vänner. Jag tror att mitt stora problem är att jag är tyvärr alldeles för bra på att fokusera på det negativa istället för det positiva. Liksom, det är säkert 30 komiker från runt om i världen som har hört av sig om min YouTube-kanal och den här vloggen då och bara tackat eller hur mycket den har inspirerat och sånt där. Och det gör ju mig jätteglad, men det går ändå in i ena örat och ut i andra. Så räcker att jag får en negativ kommentar, att någon går in och trycker att det är dåligt och så kan jag inte släppa det. Att jag tycker så här, vem gör så och varför gör du så mot mig? Och så blir jag förorättad och när jag blir förorättad så går jag in i affekt och det är då jag liksom blir en idiot. Så. Jag vet inte ens om det var svar på din fråga.
Jo, det är ju absolut.
Men alltså, jo, nej, om jag har varit ensam. Nej, men så här.
Nej, men jag undrar liksom det här med, för du sa att det här liksom Amelia Comedy Queen-bråket, att det var en del till liksom varför folk dömer det hårdare.
Det finns många fler. Rom och Cola, som jag la upp en bild på en rom och en Coca-Cola. Mm. Så då skrev ju DN en helsida, han Kristoffer, vad han nu heter, om att jag representerade inhumanism och vidrig människosyn och allt vad det var. Och det tror jag liksom att flera andra komiker hade kommit undan med. Men när det är jag då så... Och det är samma sak. Sen blir jag ju bitter. Jag blir som jag brukar kalla det för negativa dominobrickor. När en faller så faller allihopa. Och då ser jag bara allting i svart. Att så här, jag blir aldrig medbjuden på en enda sommarturné som folk åker på. Ingen podcast vill ha med mig och göra ett samarbete. Och då börjar man säga, men är jag en sån vidrig människa? Har de faktiskt rätt? Jag kanske är en helt värdelös, dålig människa. Och den kampen, den har jag nog fört sedan liksom, dag ett. Och att vissa komiker inte vill köra på Raw. Nej, men jag har ju mått dåligt också. Mm. Men, och att vissa komiker bara vill köra Norra Brunn, men de vill inte uppträda på Raw. Och jag fattar inte grejen. Jag fattar inte varför man inte både kan vara på Comedy Store och Laugh Factory. Och så tyvärr tar jag det personligt. Och väldigt sällan är det säkert personligt. Men jag gör det och så blir jag ledsen och besviken och arg. Och då blir det ju väldigt sällan bra.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men just det här också, att agera i affekt, liksom, att du reagerar väldigt mycket känslomässigt. Alltså jag har ju inte upplevt det personligen på något jättestort sätt. Men som småsaker någon gång, kanske som när jag var nominerad som årets nykomling på stand-up-galan, så gick du in i en kommentarstråd och skrev något som var lite missumsamt, upplevde jag det som, ah, Simon som hållit på i 7 år så borde ju vara jävligt aha glad för det här. Och alltså så här, man tyckte så här, men det är onödigt att säga så liksom. Ja. Bara gratulera mig istället.
Ja.
och ja, när ser, där jag körde på Raw någon gång så var det så här, jag hade varit inne i jag kört på Raw en gång, var inne i logen och så hade jag inte släckt lampan. Och då blev du arg för det. Och det var så här, jag visste inte att man ska släcka det. Och det var så här, man tänker så här, okej, du är någon form av känslomänniska som liksom reagerar. Du tänker inte alltid strategiskt på de sätten. Det kanske, liksom, och då blev det så här, det blir någon misstänksamhet. Så här, är det här, ska jag ta det här personligt? Liksom, att du är arg av små saker eller liksom...
Och jag ska, för det första får jag ursäkt då och säga så här efterhand, grattis.
Tack. Tack.
Men det är ju inte sån jag vill vara. Och det där var inte alls gentemot dig. Det var mer en besvikelse över dem som drev den här galan, eller driver den. Att efter 10 år när Raw la ner så var vi inte ens nominerade till någonting. Och man gav ju hederspriset till någon annan, trots att Raw gjorde 6 säsonger i tv och allt sånt där. Och då är vi där igen på att jag tycker, vad är det jag har gjort fel? Här försöker man göra liksom massor för branschen. Och så det var inte menat mot dig. Det var en liten besvikelse mot dem. Och sen fick jag höra att man håller på att roasta och pissa på mig på hela galan. Att alla skämt hamnade om mig. Men jag var inte där. Och då kan jag också bara känna så här. Ja, men vet ni vad? Dra åt helvete mer allihopa. Så det var också en av anledningarna att jag faktiskt lade ner Raw under 2,5 år. Inte bara för att jag ville göra soloföreställningar. För jag var så oerhört besviken på branschen.
Mm.
Men sen är jag också... Grejen med Raw är ju oerhört noga med detaljer. Det spelar ingen roll om det handlar om hur loggan ska se ut, vilka DJ som spelar, till att det inte ska vara tänt där uppe. Därför att det är som en nattklubb som är helt nedsläckt och sen så lyser det vitt upp i ett rum, då förstör det helhetsbilden. Och så det var ingenting som du gjorde fel. Det var bara att jag borde kunna sagt det trevligare, men ibland är jag bara stressad och kan nog bete mig mycket hårdare än vad jag upplever att jag själv.
Jag var ju helt ganska ny komiker då, ganska rädd så här ska man försöka ha bra intryck för liksom,
och sen, ja, förlåt. Ja, men sånt där, och det är sånt här jag måste lära. Det är som att folk inte säger det här till mig. Men nu hör jag det här, då kommer jag ju tänka på det nästa gång.
Ja, men jag tror det kan vara sådana små saker som liksom kan eskalera, att folk känner så, okej, han har inte varit speciellt trevlig mot mig, hur ska jag, då blir det ju liksom en ond cirkel på något sätt, och så kanske du
hugger tillbaka. Och så är min liten bransch.
Men jag tänkte på utlandssatsningen också.
Mm.
En månad känns ju väldigt, väldigt kort tid i liksom stand-up-branschen. Hade du tänkt, var det tanken från början att du bara skulle köra en månad i New York?
Men så här är det, det var tanken att det bara skulle vara en månad till att börja med. Och så var min plan att min flickvän skulle komma efter 2 veckor. Och det skulle vara min julklapp till henne. Mm. Men så fick hon inte ledigt. Och jag hade inte ens liksom briefat henne om det här, vilket jag skäms.
Det var en överraskning.
Ja, exakt. Och sen kunde hon inte åka. Och då var vi över en månad ifrån varandra, 5 veckor. Och det, utan att gå in i några detaljer, så det var inte jättebra. Det var ingen av oss som mådde så superbra av det. Inte hon framförallt då. Jag gick 150% in i komedin. Så jag tänkte ju inte på någonting annat än komedi i stort sett där. Men jag skulle aldrig göra så mot henne igen, och så ska jag åka tillbaka, vilket jag insett att jag måste göra om jag överhuvudtaget ska ha en chans att lyckas. En månad är ju ingenting.
Nej.
3 månader är ingenting. Man måste vara minst 6 månader, förmodligen ett år. Men det är någonting jag kommer förankra med henne och se om hon tycker det är okej. Okay. Jag kommer inte välja den internationella karriären före vårt förhållande.
Okay.
Där vi är just nu. Nej,
det är vad är så... plan B då? Ifall det inte funkar med förhållandet? Och...
Men det är ju både prio 1, 2 och 3 för mig. Så, där, så det här var nog... Ja, absolut. Så är det. Jag har ju letat efter kärleken i liksom massa år.
Hur länge har ni varit tillsammans nu då?
Sen januari förra året. Så det
men
är
hon bor 15... inte i Sverige eller?
Nej, exakt. Hon bor i Belgrad. Och så vi har väntat 7 månader nu på att få en intervju. Eftersom vi har sökt uppehållstillstånd och... får fortfarande ingen intervju. Och sen så säger de att det kan ta upp till 20 månader. Så att vi ska ha ett år till då som inte vi kan få vara tillsammans. Så det, det känns vidrigt. Så att eventuellt så kommer vi... Nej, och det spelar ingen roll. Okay. Det spelar ingen roll om hon blir gravid, det spelar ingen roll om vi gifter oss. Det är ingenting. Sverige har blivit ett jävla fascistland när det kommer till att släppa in folk. Så det känns inte så kul. Men då har vi börjat titta på alternativ. Och ett alternativ skulle kunna vara då vara en period i USA till exempel. Och så slår vi 2 flugor i en smäll. Vi får vara tillsammans, jag får göra min stand-up. Men då handlar det om vad ska hon göra därifrån. Kan hon jobba därifrån?
Ja, kanske en ekonomisk fråga också. Ifall du inte tjänar pengar i början så är det väl svårt då.
Nej, och det är inte bara att man inte tjänar pengar. Man får ju betala för att göra gig där också. Det är ju $5 per gig. Och så gör du kanske liksom, det blir inga jättepengar. Men säg att du gör dubbla gig per kväll. Det är ju ändå $10, 100 spänn om dagen för att betala för att få folk att skratta. Så planen nu är väl att dra dit igen.
New York,
ja, New York. Och varför jag valde det och inte LA är ju för att det är mycket mer kompakt i New York. Du hinner göra många fler gig. Du hinner lära känna folk på ett helt annat sätt. Du behöver inte ha bil. Så åka dit och få ihop en riktigt, riktigt bra act. Och sen liksom försöka jobba utifrån det och kanske kunna resa runt i världen åtminstone. Att du har 30-60 minuter riktigt vass stand-up. Och skulle jag kunna göra det på ett annat språk som vissa, några andra svenska komiker, Isak Jansson, Tobias Persson och några till som åker runt och uppträder. Det räcker rätt bra för mig. Jag tror att en del av det här också var ett litet kvitto för mig själv. Och ett litet fuck you till alla som inte köpte biljetter till mina föreställningar.
Sålde de inte tillfredsställande?
Under ytan gick jättebra. Men Hybris, alltså, jag lyssnade på Soran Ismail. Han bara, med första turnén man gör går man bara precis runt om man gjort det bra. Och sen andra, det är då det liksom lyfter. Och det, för mig blev det precis tvärtom. Jag kanske snittade 150 pers per show med Hybris. Och så har jag lagt ner liksom 10 månader på skrivaren, regissera, hyra teatrar, producenter, marknadsföring. Det blev ingenting kvar. Så jag har alltså jobbat gratis i ett år. Och det,
du måste
då
kände jag
bara, det blir inga fler soloturnéer här. För folk tror inte tydligen på mig som komiker. Men det kan ju också vara att antingen har jag gjort det på fel sätt. Men det är skitsamma, jag har tappat sugen bara. Jag kommer göra Raw och vara stolt över det. Och jobba med de komikerna som vill jobba med mig. Jag kommer vara trevligare med lysknappar. Och så... Och sen gör jag den här grejen utomlands som ett hobbyprojekt. Men jag tänker ju att med rätt kontaktnät och nätverk och så. Jag har ju en agent som tror på mig. Som jobbar med liksom, som är promoter i Europa och Asien numera. För allt från Louis C.K., Kevin Hart, och, ja, Amy Schumer bland andra. Bill Burr och så vidare. Där han jobbar med mig och hjälper mig. Behrang Chakrouni heter han som är svinduktig. Så planen är ju att jag ska kunna turnera. Men då måste jag ju slå igenom. Och jag menar, jag får fortsätta göra min YouTube-kanal. Jag får fortsätta försöka göra bra gig. Få recensioner, kunna använda dem till att ta sig in på klubbar. Göra, liksom få sina 7 minuter. Och när man får dem, då går man upp och slaktar stället. Man ser till att man har haft så jäkla tajt 7a. Så att det ska inte vara att man precis överlever. Man ska visa att den här killen ska vi boka igen. Och att man har något unikt. Och att det då kan vara det svenska. Även om jag tror att det kommer funka bättre i LA. Där det finns fler svenskar och liksom skådisar och artister och regissörer än i New York. Men det är på en hobbynivå fast ändå med en målsättning att nå någonstans.
Jag antar ändå att du har en riktigt stor ekonomisk buffert. Om du ska liksom... Ja, men dels att din senaste turné inte gick med vinst. Mm. Och att du har råd att bara köra på det här i några år.
Mm. Ja, men jag har sålt lägen. Jag har haft tur med bostäder.
Mm.
Och tjänat pengar på 2 försäljningar. Så att där har jag fått en del pengar. Och sen så jobbar jag lite med aktier. Så att jag, det är inte pengar från från succéturnéer. Allt jag hade i mitt bolag blåste jag ute på Fjäderholmarna på en satsning där ute som heter Fjäderholmsscenen. Mm. Där förlorade jag 1,7 miljoner. Så jag förlorade precis allt.
Jävlar, och, vad is i magen man måste ändå ha för att göra sådana här satsningar.
Men,
var det du som tog hit Jerry Seinfeld också?
Ja, det var jag. Tillsammans med Mikael Tillman som också då jobbade på Sony Music där Raw låg i 3 år. Men jag menar, det är ju liksom, det är samma sak som när jag så här, signade Sean Banan. Det var ingen som trodde på det på Sony Music. Förutom, ja det var 2 personer förutom jag som trodde på det. Men jag drog igenom hela den grejen och så blev han den bäst säljande artisten. Toppade alla listor, blev liksom Sveriges största barnartist, alla kategorier. Så att det är ju också, att vara entreprenör är ju att våga tro på saker och ting. Man måste gå på smällar. Det ingår liksom i grejen. Ibland har man tur, ibland har man inte tur. Och så lär man sig att så här, okej, så där gör jag inte nästa gång. Och kanske också bli duktigare strategiskt. Det är ju min svaga, så där. Det är därför jag har folk som är duktiga som hjälper mig när det gäller strategi. Jag är oerhört, liksom, jag tycker jag är duktig som fasen på att gå in och vara kreativ, skapa koncept och grejer och liksom förklara i detalj hur jag vill ha det. Men att sen se det i ett större sammanhang, hur man ska få till det och att förstå att du ska inte lägga energi på lysknappar, det är jag jättedålig på.
Egentligen så är jag imponerad av den perfektionismen som gör att liksom Raw är en extremt snygg klubb. Alltså rent utseendemässigt, scenmässigt och liksom marknadsföring och sånt ser väldigt bra ut och proffsigt. Det var väl bara det att du hade kunnat säga det lite snällt.
Ja, nej, och jag
nej,
hör
det är ingenting,
och
jag tänker inte heller älta det.
Avsnittet, lysknappsavsnittet.
Nej,
men det är jag som ältar då. Det här är ju också, det är mest jag som ältar mer än du. Men jag gillar inte att göra folk ledsna. Det är aldrig min avsikt.
Det var ju
avsikt,
bara
men...
ett exempel på alltså sådana små detaljer som kanske liksom den tuvan som får och skälper ett lass liksom.
Ja.
Ifall någon är lite liksom, man känner att man får ett litet hugg ibland, då blir man lite mer på sin vakt.
Ja.
Och det kan vara en sån liten sak liksom, som en Facebook-kommentar eller en liten, liten utskällning.
Jag tror att jag kanske så här blandar ihop också mina roller. För många så tror jag nog att man ändå har en väldigt så här, stor respekt för det jag har gjort för svensk stand-up ändå med Raw och att jag byggt det varumärket från ingenting. Men det tar inte jag med mig när jag pratar och skriver en Facebook-kommentar. Jag ser det som att jag skriver det som en komiker till en annan komiker då, om än inte just den där grejen. Så att jag blandar ihop mina roller. Och det, just det, jag återkommer till att jag ofta tar saker och ting personligt. Och det är därför att jag känner att jag aldrig har fått chansen i det här landet. Och det är därför jag försöker ta chansen i ett annat land eller andra länder. Där jag är ett oskrivet papper. Där jag kan lära mig av alla misstag jag har gjort här. Och att jag inte är dömd på förhand. För att jag menar, det är därför jag slutade på Twitter. Folk tycker jag är en idiot eftersom jag har 50 000 följare där. Men jag pallar inte. För att det är som att det finns ingen som vill mig väl där. Så att jag mår bara dåligt av alla som ska försöka vrida till varenda grej man säger till någonting helt annat. Och sen så svarar man på det, då får man höra att man har härskarteknik eller ja. Det är, rent generellt är jag... Jag behöver nog bara lämna Sverige längre än en månad, tror jag. Och hitta en second base. Och det där har jag en plan att flytta från Sverige. Så att vara i Sverige de bra månaderna, när folk är glada och trevliga. Och börja tycka om Sverige igen. Och inte vara så jävla bitter. Och sen bo någon annanstans och bara känna att jag har ett liv någon annanstans. Jag kan till och med kanske börja tjäna lite pengar på att göra det här på engelska om det fortsätter gå som det har gått ändå på slutet här.
Ja, du fick ju du vann någon tävling mot slutet av YouTube. Det var ändå lite ett lyckligt slut där.
Ja, men det är inte ett slut, men det var slut på den resan. Ja, jag vann den talangtävlingen på Greenwich Village Comedy Club då, som är en av de ändå, jag skulle säga 5 kanske mest respekterade klubbarna i New York. Kanske nummer 5. Det finns ju många som är mycket bättre och större, men den är ändå respekterad. Och jättefina recensioner av domaren. Och det kändes jäkligt bra. Och det har ju lett då till att jag har fått gig i Amsterdam, Antwerpen som jag åker till imorgon. Jag ska göra Köpenhamn, jag kommer göra Belgrad igen. Och sen så Paris som det ser ut också. Så att det börjar ändå hända lite. Och jag behöver inte tjäna några stora pengar på det här. Men får jag bo på ett någorlunda schysst hotell och de betalar resan. Så är det en vinst i sig för mig. Att någon tycker att man är tillräckligt intressant och bra för att de ska vilja boka en. Och det är kärlek någonstans det här handlar om. Att jag känner mig, får känna mig som, jag kan det här. När man kommer från ett land där folk är så här, nej tack.
Jag kunde relatera till den här, liksom, den här lite ensamhetskänslan i New York också när jag var där. Jag tror det var 2010. Jag släppte.
Men körde du också där?
Jag har kört en gång där. Mm. Det var nyligen. Alltså jag började med stand-up för 4 år sedan. Men jag var i New York 2010 som serietecknare. När jag släppte en bok på engelska. Simons 120 dagar kom på ett amerikanskt förlag som heter Top Shelf. Okay. Och då hyrde jag en lägenhet i Greenpoint, Brooklyn. Mm. Som bodde i en månad. Och det var också samma sak då. Jag hade ett förhållande och jag var borta. Men då var det så att jag tänkte så här, fan det ska vara skönt att vara lite för mig själv. Men så här, efter bara några veckor så började liksom ensamheten äta upp mig inifrån. För jag hade liksom inte så mycket kompisar där. Och sen skulle då min flickvän komma på besök och det gjorde hon. Och då så bara, då rann av mig. Men sen efter lite tag så började jag tröttna på henne. Eller okay. Så här, bara tyckte det var jobbigt. Så här, fan nu vill jag nog vara för mig själv igen. Ja. Jag pendlar ofta mellan det att så här, att jag har väldigt stort behov av tid för mig själv. Men också extremt behov av sällskap. Mm. Och det måste vara, för att jag inte ska bli irriterad så måste det vara den perfekta avvägningen.
Ja, och den blir ju svår. För då är ju risken att man blir en egoist som bara att det ska vara på ens egna villkor och inte hennes eller ens partner.
Ja, så är det ju. Apropå relationer så har vi en sponsor till den här podden.
Mm.
Kondomvaruhuset.se.
Äntligen!
Tycker du det är pinsamt att köpa kondomer alltså och möta kassören eller kassörskans blick?
Ja, nu skulle jag tycka det eftersom jag är flickvän.
Men
jag fattar vad du menar. Det har jag nog gjort. Alltså, det är lite som att köpa toapapper. Det är som att man någonstans flaggar för vad man ska göra.
Men också, du har väl ändå kommit ut som sexmissbrukare under en period?
Nej, det har jag inte, men tydligen är det nu.
Nej, men jag tänkte hela under ytan. Handlar inte det om...
Det handlar ju om missbruk. Nej, jag använder nog varken. Det var någon som kallade mig för alkoholist där också. Det blev förbannat på den personen också. Men nej, jag har nog... Men visst var det ett missbruk av liksom ett bekräftelsemissbruk som artade sig på massa olika sätt. Men jag skulle nog inte säga, jag har inte gått på möten och sånt. Men det var svajigt kan man väl säga.
Men så, då tänkte jag att det skulle vara extra jobbigt att möta blicken. När man, på systemet, du vet när man köper Rosita som alkoholist så borde det vara. Men nu alla...
Eller man köper en burköl.
Alla
det är väl alltid värre att köpa en än 10. Så är det så här, något svajigt.
Så nu alla sexmissbrukare... Så finns kondomvaruhuset.se. Ni slipper möta den dömande blicken från kassan.
Ja, perfekt.
Ni kan gå in, ni får diskret leverans hem. Även då om det finns otrohet inom äktenskapet och sånt så kan man få ett helt diskret paket hem. Få kondomer. Storleksguide. Så man slipper lura sig själv. Om att man har, man kanske tror att man har för stor penis. Eller om man har väldigt dåligt självförtroende kanske man tror att man har för liten. Så i kondomvaruhuset.se, om man anger koden arkivsamtal i ett ord så får man dessutom 15% rabatt. Och
på längden eller på priset?
På priset, ja. Och man får även en möjlighet att vara med i ett lotteri. Man kan vinna 3 signerade böcker av nyss nämnda serieboken Simons 120 dagar. Och ett presentkort på 250 spänn på kondomvaruhuset. Men då ska man köpa för över 150 spänn. Men gör det för att då hjälper den här podden också. Ju mer kondomer ni köper, desto mer pengar får jag också.
Perfekt. Ja. Men det är väl bra. Du lägger ner en massa tid på det här. Det är väl inte helt fel?
Nej, det är det inte. Men så vad är den liksom planen närmast som du ska göra nu? I ditt liv?
Allra närmast så åker jag imorgon bitti till Antwerpen och uppträder på ett ställe som heter Lebowskis med några andra internationella komiker. Jag har några gig till. Jag ska öppna för Russell Howard i Stockholm. Det blir jävligt kul. Och sen utöver det så har jag precis skrivit på ett nytt kontrakt med Hilton i Stockholm för att fortsätta göra Raw. Så de biljetterna kommer släppa snart. Så det blir i höst. Det blir lite förändringar, men det ska bli skitkul. Och i övrigt så kommer jag försöka uppträda så mycket som möjligt på engelska och så lite som möjligt på svenska.
Du kommer inte bo i Sverige framöver? Det är plan.
Jag kommer nog... vi sitter och kikar lite på Spanien faktiskt. Mm. För att vi har en öppning där min tjej skulle kunna förmodligen få ett jobb. Mm. Och att det är mycket mindre byråkratiskt att få ett arbetstillstånd där än i Sverige. Och medan vi väntar på ett tillstånd här att få vara tillsammans så känns det som en möjlighet. Och att om jag kan utgå från den spanska flygplatsen lika bra som Stockholm, så varför inte göra det? Skriva kan jag göra var som helst. Jag sitter hellre under en palm och gör och dricker en espresso än att sitta i liksom 20 april i snöyra och frysa ballen av sig. Jag får liksom ingen inspiration här.
Men så. Finns det någon stand-up-scen i Spanien?
Nej, och det är ju kanske en möjlighet. I alla fall om man är i ett turisttätt område att försöka kanske göra Raw
Barcelona.
Ja, precis. Vi får se. Men jag, det hela det här året känns som att allt och inget kan hända. Men även om den här podden inte överhuvudtaget kanske får de som lyssnar att känna det, så är jag glad. Jag är ju gladare än på väldigt, väldigt länge. Och är jäkligt lycklig. Så mycket av det vi pratar om är hur det har varit tidigare för mig. Jag känner inte att jag är där. Det finns fortfarande en liten så här besvikelse, sorg över att jag inte att inte fler är intresserade av det jag gör. Men samtidigt så kanske det bara är ett kvitto på att jag har inte varit så jävla intressant. Och då är det intressant att försöka kanske göra en 2.0-version av sin stand-up och göra det bara bättre, ännu bättre, och inte bli bitter.
Men alla har väl liksom pikar, toppar och dalar i sin karriär också. Alltså det kan ju vara... det finns ju de som kollar på Louis CK eller Chris Rock eller något sånt som har haft liksom en peak, som när Chris Rock var med i lite filmer och SNL, och sen så hade han ingenting under en period, och sen började han med stand-up och jobbade sig upp långsamt. Det kanske är, jag känner väl också så liksom i min karriär som är lite kortare eftersom jag är lite yngre också, att det finns hela tiden toppar och dalar liksom. Och i dalarna så får man liksom kämpa lite mer och jobba inför framtiden, och sen man kan ju inte liksom ligga på toppen och bara surfar där hela tiden.
Där ser du igen, du är duktigare strategiskt än vad jag är. För jag tänker inte så. Jag är ju, om inte det är skitbra hela tiden, då är jag antingen värdelös eller så är det liksom, då är jag inte tillräckligt bra. Då är vi igen det här att, och det är också det som tyvärr är min drivkraft. Det är det som gör att jag aldrig slutar kämpa. Därför att jag är aldrig nöjd. Men det blir ju väldigt jobbigt att leva med en sån person, både för en själv och den som man kanske är tillsammans med, om man aldrig kan slå sig själv för bröstet och säga bra gjort, bra liksom. Men istället bara säga nej, det var inte tillräckligt bra. Ja, men du dödar istället. Nej, men jag måste ändra det här och det här och det här och det här. Så att det är ju bra och dåligt. Men kan man ha det här strategiska tänket och förstå att men nu kanske jag är i en dal. Jag har ingen inspiration just nu när jag är i Sverige. Men den kommer kanske tillbaka om en vecka. Ge inte upp. Men då blir jag lite, då går jag ner i svart. Eller så går jag upp i vitt.
Nej, jag tror att... alltså jag känner knappt någon, eller vet knappt något exempel på någon som kämpar extremt hårt med någonting och som inte når någon form av framgång. Min förra flickvän som höll på med teater och skådespeleri och sånt, hon hade väl haft ganska mycket jobb som bara trillade över henne innan. Och när vi blev tillsammans så var hon verkligen, alltså då hade telefonen slutat ringa lite liksom. Hon fick inga jobb bara av sig själv. Och jag, då så sa jag, börja jobba för det liksom. Bara sätta ihop... en sån här showreel och liksom så avsett tid för det. Och så det tog ganska lång tid, men sen så liksom efter ett halvår, ett år, så började jobben komma igen på grund av att hon hade ansträngt sig liksom. Och jag tror fan att Alltså jag har nog aldrig träffat någon som verkligen kämpar och sen händer det ingenting.
Nej. Men hur upplever du, nu gör ju du både podcast och stand-up och tv-serier och annat, och serier och musik också kanske till och med?
För tillfället så är det ganska lite tecknade serier och musik, och mest poddar och stand-up och sånt där.
Ja, men där tror jag också att, jag menar, har man många olika intressen eller man är olika saker? Men jag slits mellan entreprenören och komiker.
Mm.
Det jag kände i New York var ju att jag var 110%, kanske 150% komiker. Det enda gången jag inte jobbade med comedy var när jag sov. Och då drömde jag i stort sett comedy. Och det gjorde ju att då blir framstegen helt annorlunda. Och här i Sverige så blir jag distraherad, jag står och tvättar. Där och jag liksom ska ringa någon städer. Alltså det blir liksom, jag håller på att tappa det, känner jag. Och det gör mig nervös. För jag vet inte om det är samma för dig. Att så här, ska man bli bra på något, ja men då måste man. Jag tror inte man kan vara lite det och lite det och lite det. Man, då blir man halvbra på allt. Man måste bestämma, vad är det jag vill bli bäst på? Om man ska verkligen bli så bra som man vill.
Men livet är så pass långt liksom, så man kan ju ändå bli bra på olika saker. Alltså det kanske tar 5-10 år att bli bra på någonting. Men eftersom du kanske har 40 aktiva arbetsår, så kan du nog bli bra på en 3-4 saker.
Ja, men det tror jag också. Men tänker du då att man alltid gör dem parallellt? Jag tänker att man kanske går in i serietecknande intensivt 5 år, blir grym på det, pausar det, går in i stand-up 110% 5 år, och sen så liksom någonstans efter det tredje försöket med vad man nu gör så väljer man vilket man tycker är roligast. Eller man kan göra allihopa.
Men jag tror att det är så, är det ganska mycket jag gör också. Alltså de senaste 4 åren har jag kört stand-up liksom. Jag kör ofta 5-6 gånger i veckan.
Okej, du kör så mycket?
Ja.
Jäklar.
Och jag har gjort 670 gig eller någonting liksom. Och,
det var ju det Carl Stanley gjorde förra veckan.
Jo, men just Carl Stanley, han var gäst här för några veckor sedan också i arkivsamtal. Och min kompis som inte är stand-up-komiker, som jag lärde känna i mellanstadiet, han såg Carl Stanley på då Leroy's Live Comedy, som är en gratisklubb. Och tyckte så här, ah, men han var ju skitrolig. Och sen när han hörde arkivsamtal så sa han att han blev besviken. För att Carl Stanley då jobbade så strategiskt och nitiskt och liksom målmedvetet och metodiskt.
Ja.
Och då dödade lite illusionen om att det är bara en skön skånsk kille som går upp och latchar lite och är naturligt rolig.
Okej. Okay. Ja, men alltså.
Jag tror ändå på ärlighet eller liksom transparens, att man ska veta de hemliga tricken. Jag tycker det är mer intressant än när man bara får se resultatet. Liksom.
Ja, just det. Ja, det är intressant, men det där, jag såg någon analys av Louis C.K. också, att liksom allting där, man tror att han bara står och hittar på scen. Ja, det är möjligt att han gör det på sina första gig, men det var de inne på i den här YouTube-analysen, så var det som att varenda ord är avvägt också, vilken precis hur han betonar det och hur han sätter sina komman. Men att det är sånt flow i det när han är på scenen, att det ser ut som att han bara står och snackar, men att han vet varenda ord. Och det är klart att märker man det, ja, men blir man besviken eller inte? I don't know. Jag vet inte. Det är...
Nej, när jag har förstått liksom hur det funkar så tycker jag inte... Jag blev inte besviken. Liksom. Det var lite roligare att vara på Comedy Cellar första gången innan jag börjat med stand-up än efter jag hade börjat. Alltså för att man kunde se snörerna liksom.
Just det. Ja.
Alla sömmar och sådär. Men Louis C.K. är ett intressant exempel på också att han känns ju inte speciellt lycklig. Han pratar ju rätt mycket om att han har övervägt att ta livet av sig och han mår rätt dåligt trots att han är kanske världens mest respekterade komiker just nu. Och det kan jag tycka är en lite extra hopplös tanke när man liksom, man kämpar ganska mycket för att nå någonstans. Och inom mig vet jag ändå att även om jag skulle nå de målen så blir man inte fullt ut lycklig liksom. Kanske den här drivkraften är det som håller en på gott humör, att man har ett mål att kämpa efter. Men sen när man väl når målen så tror jag det är ganska deppigt också.
Ja, för då behöver du nya utmaningar.
Jo,
men det är väl därför sådana som kanske Izzard till exempel, att han har börjat köra på franska och håller på att lära sig arabiska och andra språk för att liksom nå nya utmaningar i det. Att man hela tiden då, för att jag tror du har helt rätt i att liksom det är, vi vill ju alltid ha det vi inte har, och när vi har det, då tröttnar vi rätt fort.
Ja, det är väl klassiska mänskliga drag liksom. Att man,
det är inte bara komikerdrag.
Men det är väl det som har gjort att människor också har utvecklats på det sättet liksom. Man sätter sig inte ner och bara är nöjd.
Nej.
Jag undrar om andra djur är sådana liksom. Att de, jag undrar om apor är mer nöjda. Nej, för inte
katter
min
och hundar
fassa,
känns ju rätt nöjda annars. De kan man ju bara ligga och chilla i en soffa.
Eller så är de bara deprimerade. Att de bara, alltså om en människa hade betett sig som en katt, så hade man tänkt den personen är djupt deprimerad. Ja. Man hade ju inte tänkt den är tillfreds med sig själv. Den ligger på en soffa i hela förmiddagen.
Nej, det är faktiskt sant. Gör man det en hel förmiddag, då är man inte tillfreds kanske. Men ja.
Mm. Vi kanske ska börja avrunda. Är det någonting du har känner att vi inte har tagit upp som du vill prata om?
Nej, jag känner mig bara lite tom. Men det gör jag ofta de få gånger jag är med i podcast. Just för att man sitter och pratar så mycket om sig själv i en intervjusituation. Vilket gör att det inte är så ett vanligt samtal med en vän brukar vara.
Nej.
Då ställer man ju frågor och då blir jag nojig igen över att nu ska folk igen tycka att där satt han bara och pratade om sig själv. Men det är det jag håller på att lära mig, att skita i. Det är bättre om en lyssnare av de som lyssnar på det tycker att det var bra och de andra inte tycker det. För det handlar om att våga vara sig själv. Sådär. Jag måste verkligen banka in det. Så, nej, jag tror inte jag behöver lägga till något.
Nej.
Man får gärna jättegärna prenumerera på YouTube-kanalen. Då blir jag glad.
Och den hittar man?
YouTube.com Martin Andersson TV.
Ja, men jag känner igen det där podd-bakslaget. Men jag tror det är ganska mycket en vanlig sak. För första gången jag var med i en podd, jag tror det var TS Knas eller Värvet. Då kände jag det när jag gick från Värvet-studien, så hade jag så här, fy fan vad det här kändes. Alltså det kändes inte bra. Jag tänkte, vad har jag sagt? Hur kommer den och den personen reagera på det här? Och jag och sen släpptes avsnittet och det var många som gillade och skrev, jättebra. Och sen den känslan försvinner efter ett tag när man har gjort några, det är som stand-up-gig liksom. Att man dels blir man bättre själv och dels så kanske man får bättre självförtroende. Och det är som att höra sin egen röst på band eller inspelad. Jag tycker första gången man gör det så är man jättemissnöjd. Jag bara tycker, är det så här jag låter?
Ja.
Och sen accepterar man det.
Ja. Nej, men det är skönt. Det ska jag ta med mig när jag promenerar härifrån.
Mm.
Och inte kasta mig framför en buss.
Har du varit självmordsbenägen någonsin?
Nej, det har jag inte. Alltså inte mer än att jag har mått väldigt dåligt och inte riktigt kunna hitta någon anledning till att fortsätta leva. Men det är ju ändå en ganska bra bit från att liksom vilja göra verklighet av det. Så att nej, jag skulle inte säga att jag har varit självmordsbenägen.
Jag tror jag tänkte på det när jag hörde din Värvet-intervju. Det här med, för du hade då trillat ner i vattnet och höll på att drunkna. Och så då fick du också frågan, så här, det var inget självmordsförsök eller något sånt. Så sa du, nej, absolut inte. Men sen efteråt, lite senare i intervjun, så säger du att men jag minns ingenting från det, liksom från timmarna innan. Då tänkte jag så, hur kan du då vara så säker på att det inte var ett självmordsförsök om du inte minns hur du tänkte och kände timmarna innan?
Men det tror jag nog att, alltså det känner man nog. Jag har ju varit på en Finlandsfärja i 48 timmar eller något sånt där och druckit Fireball från morgon till kväll. Och sen bara fortsatt och fortsatt. Men jag var nog kanske olycklig i min situation jag befann mig i. Det där ekorrhjulet jag inte tog mig ur. Men jag är inte en person som... Jag kan framstå som självisk kanske. Men jag hade aldrig gjort det mot min familj och min syster och mina, liksom, mina nära och kära. Då hade jag inte flickvän. Men det... Till de som har begått självmord, jag kan inte leva för dem och säga om de har gjort rätt eller fel. Men jag hade aldrig gjort det. Det hade varit för fegt. Däremot när under den perioden ibland när jag drack så mycket, så tänkte jag ju då att det kanske var just för att någonstans långsamt försöka ta livet av mig. för att på något konstigt sätt för att slippa hantera döden hos de andra, för att jag tror att jag kommer ha så oerhört svårt att hantera. Jag har varit lyckligt lottad när det kommer till att förlora väldigt nära i min släkt. Så jag vet inte om jag är känslomässigt redo för det. Och där har jag trott att jag kanske har försökt göra den grejen. Men insett att jag kan inte. Det hade varit fruktansvärt egoistiskt att göra. Och det så vill jag inte. Så vill jag inte sluta.
Det är extremt svårt att supa ihjäl sig också. Alltså, ja.
Men jag har talang.
Ja, men det
är... Nej då, där ska vi inte hamna. Nu i livet känns... jättebra, och jag har träffat världens grymmaste tjej, så att jag...
Hur träffades ni egentligen?
Mexiko i januari då, för drygt ett år sedan.
Semesterflört.
Ja, som vi höll vid liv och sågs direkt 2 veckor efter.
Mm. Var det bara i en bar eller på en nattklubb?
Ja,
eller?
Exakt så. Bar, och sen så var hon där med sina vänner, men jag lyckades nå med henne därifrån, så vi gick ut på en egen barrunda, och sen så hängde hon med mig till Cancun.
Mm. Och så, var ni, vilken stad var ni fast då?
Först var jag i Tulum, och där hade hon också varit, men vi sågs i Playa del Carmen. Och sen åkte vi till Cancun, och så hade vi en och en halv dag där. Och sen åkte jag hem, och hon åkte hem. Hon åkte till Serbien, jag åkte till Sverige. Och sen kom hon till Åre av alla ställen. Mm. 2,5 vecka senare. Och då insåg jag att hon hatar snö, vilket hon hade sagt. Men att hon åkte då Belgrad, Stockholm, Stockholm, Östersund, och sen sätta sig på en buss från Östersund för att komma till Åre där jag var, för att träffa mig och 2 vänner. Så då förstod jag att hon verkar med allvar.
Mm. Då avslutar vi med någon form av lycklig kärlekshistoria.
Mm.
Tack för att du var med i Arkivsamtal. Det var allt för den här veckan. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Mårten Andersson.
Fullbordat samtal. Tack till min fantastiska klippare Marcus Blomgren. Följ honom gärna på Marcus Brumgren, som enligt egen utsago är Sveriges minst uppskattade Instagram-konto.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.